Välkomna till Bildradion. Jag sitter här med Maja Larsson och du, Maja, har någonting som jag saknar. Kan du gissa vad det är?
Hej, nej du, det vet jag faktiskt inte vad det skulle kunna vara.
Någon sorts ihärdighet. Jag skulle vilja ta ditt DNA och så skulle jag vilja lyfta ut ihärdighetsgenen där och fördubbla den och sätta in i mitt eget DNA.
Okej, vad har du sett ihärdigheten någonstans?
Ihärdigheten ser jag dels i... Du började med en sajt som heter Fotosöndag. Ungefär samtidigt som Bildradion började.
Okej.
Våren 2010 började du.
Ja, det stämmer.
Jag började den 1 januari 2010. Och jag kan ju se på vår utgivningstakt, eller vad ska jag säga, att din är väldigt mycket jämnare än min. Sen så har jag också följt dina teckningsutmaningar som du gör.
Just det.
Att du liksom tecknar en bild om dagen under 30 dagar och så. Nu är du inne på ditt andra varv.
Ja.
Alltså jag fattar inte hur du...
Nej, men det lurar ju en att vara ihärdig, att skapa rutiner. Om man säger fotosöndag är ju att man postar ett tema på tisdagen och sen så lämnar folk in bidrag på söndagen. Och då skapar det ju en slags rutin som är ganska lätt att följa.
Okej, låt oss prata lite grann om fotosöndag först så att vi lägger det så alla vet vad det är. Okej, man får ett tema på tisdagen.
Det är det vi ger, ett tema på tisdagar som man får tolka.
Okej, nu listar vi upp 10 typiska teman.
Blå, linjer, stark, kraft.
Farligt.
Farligt, absolut.
Två.
Ja, tre. Färgteman har vi haft ett gäng också.
Ja. Har du haft något tema som heter hund?
Nej, det har jag inte.
Okej. Jag har ju, vi har ju ätit lunch ihop och eftersom jag inte vet om du har en hund, men jag har för mig att du har en hund.
Ja. Det har jag. Jag har två.
Och ändå hinner du med allting.
Ja, fast alltså de är mina psykologer. Terapeuter, faktiskt. Okay. Nej, men de jordar mig. De håller nere mig på jorden. Jag behöver dem.
Behöver du så jävla mycket jordning?
Ja, alltså, det behöver jag. Ja. Verkligen. Jag tycker att det är skönt att bara liksom lämna hela... Jag jobbar väldigt mycket digitalt och lever stora delar digitalt. Och då tycker jag det är jätteskönt att bryta det och gå ut i skogen med två hundar.
Ja.
Och bli lite skitig och springa omkring.
Så saker du gör varje dag. Du ritar en teckning. Du går ut med dina hundar.
Ja.
Någonting mer?
Ja, hämtar och lämnar barn på skolan.
Ja.
Så.
Lever frilansliv.
Ja, precis. Sedan ganska kort tid.
Ja. Hur känns det då?
Jättelyxigt. Mm.
Vad säljer du som frilans? Vad kan jag köpa av
illustrationer
dig?
Och även tygtryckta saker kommer det bli framöver. Så jag är inne i en sån här produktionsfas nu. Precis.
Du är ju inte bara frilans, du är ju bildlärare också.
Ja,
en
precis.
Riktig tvättäkta.
Ja, en riktig tvättäkta. Och jag älskar faktiskt det jobbet. Jag kan sakna det väldigt många gånger. Inte allt, men klassrumsarbetet i klassrummet tillsammans med eleverna.
Ja.
För det gav tillbaka så himla mycket. Och se andra skapa. Det blir en väldig energi. Och sen just den åldern också som jag har jobbat med, både högstadie och gymnasie, är väldigt sådär tydliga åldrar med tydliga åsikter och tydliga tankar och svartvitt. Och det kan slå fram och tillbaka, men det är liksom tydligt. Det är inget grådassigt. Så man får tillbaka väldigt mycket energi.
Hur länge sedan är det du lämnade tonåren själv?
Lämnar man dem? Jag vet inte. Jag tror inte det.
Okej.
Okay. Alltså det där med att bli vuxen... Jag vet inte
men
vad det är.
Kan du känna att livet har blivit lite mindre kontrastrikt och så med?
Nej, jag är nog rätt svartvit. Och så brukar jag tror att jag har landat i att det kan få vara så. Det kan väl vara grej med att bli äldre. Förut tyckte jag att det var ganska frustrerande att kunna ena dagen vara väldigt glad och ha jättemycket energi och en annan dag ha väldigt låg energi. Men nu har jag förstått att men det är så jag funkar och jag har försökt skapa en vardag där jag kan vara sån.
Så ditt liv har stort tonomfång, kan man säga så?
Det kan man säga.
Okej. Okay. Då måste jag ta upp en annan sak som jag skrev på Bildradion i ett sånt litet inlägg. Här skulle jag kunna fråga dig om råd och även lyssnarkretsen.
Ja.
Om man är bekant med någon och inte vän, kan man då säga att det är en kär bekant?
Ja, det måste man väl kunna säga.
En bekant som... Ja, okej.
Okay. Ja,
då säger jag så. Min, inte min vän, men min kära bekant, Theresia Viska.
Ja.
var så jätteglad en dag när jag träffade henne. Hon sken som en sol. Jag frågade hur är läget och så. Och då så sa hon att hon var glad. Och anledningen till att hon var glad var att en fotostudent hade skickat en fråga till henne som löd: hur mörkt är ditt mörker? Och det gjorde att Theresia lös som en sol.
Ja,
och
jag tyckte underbart.
Det var så, ja, verkligen. Ja. För det är ju härligt när folk upptäcker ens djup.
Mm.
På något sätt. Så hur mörkt är ditt mörker?
Det kanske inte är becksvart alla gånger, men det kan svänga rätt fort.
Ja.
Det är nog svängarna, tror jag, som är grejen. Men det är nog mer melankoli kanske än en becksvart mörker. Så. Men jag har bloggat en del om det där, att man ska vara lite rädd om melankolin.
Ja.
Alltså det är sån hela tiden strävan efter att vara lycklig och glad. Nu brukar jag, om jag har en sån låg dag med låg energi och där jag tycker att det är lite sådär småmörkt, så då brukar jag bara tänka det, ja, men nu är det en sån dag.
Ja.
Och så vet jag också erfarenhetsmässigt att liksom ett par dagar efter det så brukar det kunna komma någon energi ur det där.
Mm.
Brukar få ut något av de där låga dagarna. Det kommer lite sen och man får ta sig igenom. Och det är inte jätteroligt de dagarna. Men de behövs, tror jag.
Hur ljust är ditt ljus då?
Det är nog väldigt ljust.
är det som ljusast när du går ut med dina två golden retriever? Nu chansar jag på rasen här.
Nej, jag har ju så galen. Jag har en blandras med 9 raser och en liten Jack Russell.
Okej. Okay.
Ja, de ger mycket glädje. Jag brukar säga det, så jag brukar vara sur första 10 minuterna när man går ut jättetidigt på morgonen. Så är man lite såhär små butter sådär 10 minuter och sen bara skrattar man.
Ja.
För de ger jättemycket energi. De är alltid glada.
Vad roligt att höra. Jag skulle aldrig i hela mitt liv skaffa hund, för jag tycker det känns så oerhört tungt att gå ut i ur och skur.
För mig var det självklart, jag har haft hund sedan jag var 7.
Ja.
Så jag kan liksom inte leva utan. Det blir märkligt.
Ja, tillbaka till fotosöndag. Ja. Har vi sagt allt som behövs sägas egentligen?
Ja, men alla kan vara med, och sen också väldigt viktigt att det inte är något teknikfokus på det. För jag tycker det finns så mycket sajter och så som, där man pratar teknik, fototeknik.
Ja.
Men det här är inte det, utan du ska kunna vara med och fota med en iPhone eller ja, vara professionell och vara med. Man ska kunna vara amatör, och vi har både barn och gamla och de som jobbar med foto till de som bara tycker att det är kul att ha en liten kompaktkamera.
Men de som följer det här, alltså, är det många som följer då precis varje vecka? Har du många trogna bidragsgivare?
Ett gäng. Det finns en kärna så som postar hela tiden. Jag vet faktiskt inte vem som toppar, men det kan man ju kolla på Flickr.
Ja.
Det brukar vara ett litet gäng där som lämnar alltid. Men kanske runt 50 bidrag per tema ungefär. Och 1200 följare lite drygt på Flickr.
Och inlämnings 1200 som tittar på 50
eller
personers
medlemmar
bilder.
På Flickr.
Ah, okay. Och då går det till så att man laddar upp sin bild och taggar den enligt en speciell modell.
Just det.
Och då är det lätt för dig att bara extrahera.
Ja, vi hämtar in det via ett API till våran sajt.
Ja.
Ja.
Gör du själv varje vecka utmaningen?
Nej, inte nu. Nej. I vissa perioder har jag gjort det. Just nu så tecknar jag mer.
Mm.
Men det där, det går i vågor upp och ner så. Jag tror att jag får ut väldigt mycket av mina så kreativa idéer i tecknade bilder just nu.
Mm. Vad är överlag den stora skillnaden mellan du som går över världarna så att säga? Mm. Du är väldigt duktig, måste jag ju säga. I mina ögon så är du väldigt duktig illustratör. Jag tycker att du har en härlig, svungig stil som gör mig glad. Och det är du som har gjort bildradens vignett också.
Just.
Och du står ju med ett ben i vardera världen så att säga. Vad är skillnaden? Alltså,
jag har tänkt på det där. För jag fotar ju mycket för att ge energi åt tecknandet också. Men egentligen är det ju ingen skillnad alls.
Nej.
Alltså jag ser det som ett pussel som ska läggas. Så får jag en bildidé så lägger jag ett pussel och sen känns bilden färdig av någon anledning, så är bilden liksom klar för mig. Då har jag liksom löst uppgiften. Så det är själva den här problemlösningen, tror jag, som triggar mig, som jag tycker är kul. Om man säger att om jag fotar så kan jag ju bygga upp en bild innan och fota av den så att säga. Mm. Jag kan ju ha en idé, ett koncept. Och så gör jag den bilden och så trycker jag liksom på avtryckaren och då har jag tagit bilden. Men på samma vis kan jag göra när jag tecknar.
Ja.
Men det är ett pussel.
När du fotograferar, gör du gärna det i en iscensättande
tradition? Ja, det gör jag.
Mm.
Sen fotar jag ju vanliga vardagsbilder såklart hemma och familj och sådär.
Ja.
Men de bilder jag tycker är värda att lägga ut, och det är mer att jag har någon idé, någon tanke i det.
Ja.
Så.
Men skillnaden mellan iscensättande fotografi, alltså där du bygger upp allting själv, och illustrationer, teckningar, den tycker inte du är så stor?
Nej, egentligen inte, för det är så här fyra väggar att förhålla sig till. En bildyta liksom, som ska lösas på något vis. Och jag har en idé vad jag vill förmedla, ett innehåll jag liksom vill få ut på något vis.
Ja.
Men sen blir det ju helt olika uttryck. Alltså den tecknade bilden har ju en slags frihet där. Det finns inga begränsningar, jag kan ju rita vad som helst. Så,
ja.
Så det finns ju inte begränsningar på det viset. Men jag menar, jobbar man, nu är inte jag duktig i Photoshop på det viset, men det är klart att du kan göra vad som helst i foto också.
Mm. Ja,
bygga
precis.
Ihop bilder. Jag tänker till exempel Fredrik Ödmans bilder.
Ja, precis. Klockrena. Ja, Fredrik Ödman är ju en väldigt duktig. Mm. Har han gjort någonting nytt på sig? Det är länge sedan jag hörde
av
honom.
Jag vet faktiskt inte det.
Det är någonting som vi borde kolla upp. Han är en väldigt skön kille också. Har du träffat honom?
Nej, men jag har lyssnat på honom på en föreläsning.
Ja, han är ödmjuk och skön. Mm. Har en härligt torr humor.
Ja, så det är också intressant att ha fått mycket landskap, tycker jag. Som då liksom föder någon energi till hans andra bildskapande, som egentligen är det han publicerar väl.
Ja, precis. Han är väl känd, Fredrik Ödman är väl känd framförallt för de här bilderna som är lite, alltså de är surrealistiska, de är dekonstruerande, det är människor som är hälften marionettdockor och hälften levande
liksom
människor.
Uppbyggt i en ateljé i stort sett innan, bit för bit. Liksom.
Ja, och sen väldigt, väldigt mycket jobb i Photoshop, han är väldigt duktig. Mm.
Ja, men så ska man hårdra det så ser jag ingen skillnad. Och ska jag hårdra det ännu mer så ser jag egentligen ingen skillnad i något skapande. För det handlar om att liksom bygga något slags innehåll eller försöka förmedla ett innehåll och en energi. Och det är egentligen inte liksom, det är samma i musik egentligen,
kan vi dra det så här långt och säga att det är ingen skillnad mellan att fotografera och att undervisa?
Ja, det skulle man faktiskt kunna göra.
Snudd på, eller
snudd
hur?
På, ja faktiskt. Ja. Nej, men det handlar ju om energi på något vis. Som ramas in i ett sammanhang. Alltså man sätter upp en ram och man ska lösa ett problem. Man vill få ut någonting.
Ja, wow. Jag blev helt, ställd. Nej, men nej, absolut inte. Utan tvärtom. Ja. Att ibland så ramlar man på någonting. Som man måste processa medan man pratar. Och det var det som hände. Min multitasking-kapacitet slog i taket. Och därför blev jag alldeles tyst.
Ja.
Men det kanske blir kommande podcastavsnitt.
Vi får ta ett avsnitt 2.
Om att undervisa. Mm. Att prata pedagogiskt med sina barn är samma sak som att fotografera. Jag tror vi skulle kunna ro det i land.
Lätt.
Som en tes. Just det. Är vi klara med fotosöndag, sa vi. Välja teman, ja det är vi. Jo just det, nej det är inte riktigt. För jag har en sak kvar. Okay. Och det är, vad känner du att det har gett dig när du har varit som mest aktiv på fotosöndag och gjort de här fotouppgifterna varje vecka? Har det hänt någonting?
Ja, alltså det är ju begränsningen som skapar någon möjlighet. Alltså skapar nya möjligheter. Man kanske tar bilder som man inte skulle ha tagit annars.
Ja.
Det brukar jag tänka. Och det är en liten kick alltså att posta ett tema och veta att så många människor går och tänker på det här temat. Som förra veckan här nu var det 2.
Ja.
Då går folk och tänker 2.
Ja.
Och funderar och klurar på det här. Det tycker jag är jätteintressant.
Ja.
Och ens egna skapande. Jag tror att jag har ju tagit bilder utifrån de här temana som jag inte hade tagit annars.
Men är behållningen bilderna? Eller är behållningen...
Ja, det är att lösa problemet för mig.
De mentala armhävningarna.
Ja, men att lösa problemet.
Ja.
Så. Att man får det här temat, det är en begränsning och så börjar man tänka och så får man en idé och så fort man har en idé då måste man ju lösa den, känner jag.
Alltså jag överlag då, var ligger din, när du gör bilder, oavsett om du tecknar eller fotograferar, när får du din stora belöning? Får du den medan du håller på, att du går in i någon sorts flow?
Mm.
Eller får du den när du ser att bilden är klar? Eller får du den när du visar upp den för andra och får likes?
Det är nog hela vägen skulle jag säga. Från att jag får idén.
Får du 3 dopaminduschar?
Ja, lätt.
Per bild.
Förlåt.
Fan vad orättvist. Ja.
Nej men det är nog så. Ja. Jag får en idé och då blir jag glad att jag liksom har en idé. Och då blir jag lite triggad, så här, men kommer jag kunna lösa det här? Kommer det bli så här bra som jag tänker att det ska bli? Kommer jag kunna förmedla det som jag tänker? Det... Sen tar det ju oftast en annan väg, och då är det lite roligt. Man bara, jaha, men vad hände här? Oj, kom det här elementet in? Det tänkte jag inte, och så.
Men det är kanske där din hemlighet ligger, tänker jag.
Mm-hmm.
Att om du får 3 dopaminduschar per bild, jag får ju bara en.
Är det så?
Ja, i regel.
Ja.
Jag får ingen dopamindusch medan jag, alltså... Dopamin, det är ju det här hormonet som triggar igång aktivitet. Jag tror att det är det man får när man blir så där glad över någonting man har gjort. Jag tror att när man får ett like på Facebook, om man gillar det, så är det just dopamin som man får. Det här, om någon vet bättre som lyssnar på det här, så mejla. Så tar vi upp det. Mm. Det är ju inte endorfin. Ah, skitsamma.
Nej, det är dopamin.
Man blir belönad.
Ja.
Och medan jag plåtar så, nej, inte så mycket. Om jag inte plåtar kommersiellt, för då är ju det roligt att just lösa uppgiften. Men däremot när jag tycker att jag själv har lyckats, då blir jag jätteglad. Och jag tänker, det här var ju riktigt bra. Sen om jag får beröm för det jag har gjort, då blir jag ofta närmast misstänksam.
Ja, förstår.
Och tänker, det kanske inte var så bra.
Nej.
Det är så jävla självdestruktivt att jag vill inte
för mig ens... handlar det väldigt mycket om att bara lösa uppgiften, och då är jag nöjd liksom. Och jag vet inte vad det är. Och sen kan jag också komma in i de här, särskilt som jag sitter och färglägger, för då kan man ju koppla av, då har man ju liksom löst själva pusslet, man har tecknat upp bilden och den liksom funkar, tycker man. Och sen så sitter man med färgerna, då kan jag komma in i en sån här bara flow, att jag bara
rött,
och så känns det jätteskönt bara för att jag fyller i rött.
Men det kan jag också känna med Photoshop-processen. Om jag arbetar mycket med en bild, där kan verkligen tiden bara försvinna. Och det måste jag erkänna. Då är det två i vissa fall. Ja. I vissa fall är det två.
Ja,
vad spännande. Hur ska man tycka att det är kul då själva? Ja, det är inte ditt problem att lösa. Den här flowet som du har... som du får ibland när du sitter och jobbar, dyker det upp ofta?
Inte jätteofta. Jag vet inte hur ofta, men kanske så här en gång i veckan, det beror så på. Ofta är det såna här konstiga grejer, och jag kan liksom känna så här glädje som jag gjorde när jag var liten och satt och ritade, och då blir jag så här lycklig, för då förstår jag att jag har ju vetat att det är det här jag vill göra hela mitt liv egentligen, från att jag var pytteliten, så länge jag kan minnas. Och lite så här när jag gick konstskolor, att det togs bort lite grann, för det var så himla prestationsångest, och det skulle hela tiden vara så svårt, och tekniken blev så viktig, och det var syrafritt papper och så vidare och så vidare, och till slut så försvann lite den där ritaglädjen, men den har jag fått tillbaka efter ett gäng år. Nu spelar det mindre roll, och jag kan tycka att det är så här roligt att rita och inte teckna. Förstår du hur jag menar?
Ja.
Den här glädjen över att bara liksom...
Jag förstår absolut hur du menar. Och jag kan verkligen förstå hur tiden bara kan... Att man hamnar i ett läge då man glömmer tiden.
Just det.
Det där, är för mig ett nästan det viktigaste kvalitetsmåttet. Att glömmer jag tiden, då har jag hittat.
Just det.
Oavsett jag skriver eller vad jag än håller på med. Men jag tycker att det är svårt att uppnå.
Men det är ju en slags närvaro där som är härlig.
Ja. Du vet vad de säger, flow-teoretikerna, va?
Nej, vadå?
Om vad det är som händer när man får flow. Det är ju en speciell kille. Jag ska inte ens försöka mig på att uttala hans namn. Det är jättekrångligt. Jag skriver istället så att jag slipper göra bort mig.
Ja.
Skulle försöka kunna googla det nu, men det är ändå outtalbart. Så.
Ja.
det som händer är att du ligger på toppen av din förmåga i att göra det du gör. Och du har en bra grundförmåga. Du kan aldrig ha flow på någonting som du är nybörjare på. Du är total nybörjare på.
Nej.
Flowet kan uppstå först när du har liksom en grund, när du verkligen har någonting att ösa ur.
Just det.
Så att du inte hela... För en nybörjare ligger, förmodar jag, väldigt mycket i att man har så mycket osäkerhet och det är så mycket som processas medvetet.
Just det.
Men flowet sitter ju inte
Nej.
I främre pannloben. Flowet Nej. Sitter ju i ryggmärgen.
Man kan likna det med att cykla, lära sig cykla. Lite när man är grann. Liten får man verkligen så här, oj, nu ska jag trampa och nu ska jag bromsa och så måste jag hålla styret här och så.
Exakt.
Sen bara cyklar man.
Men flowet när du cyklar, det har du ju aldrig när du cyklar upp för en 500 meter lång uppförsbacke i Hälsingland.
Det är sant.
Eller hur?
Det är sant.
Flowet när du cyklar, det har du när du kryssar och zigzackar.
Ja. Ja.
Det vill säga att du ligger på din toppen av din förmåga. Mm. Och då uppstår flow. Mm. Så det gäller att hitta arbetsuppgifter som liksom är, som utmanar dig.
Just det.
Precis på toppen.
Mm.
Och det där tycker jag är, jag tycker att det är jävligt intressant. Och jag tycker att det är en bra sak att tänka på.
Mm.
Men är det så att du inrättar ditt liv nu med prio Maja ska kunna teckna?
Ja.
Och så får allting annat det får anpassa faktiskt sig efter så. Det.
Ja, jag kom till en sån punkt där jag kände att nej, nu har inte jag mer tid att slösa på annat. Det här går inte.
Nej.
Det är det här jag måste göra. Ja. Och det har jag egentligen vetat rätt länge, tror jag. Men inte riktigt trott kanske på min förmåga att klara allt annat runt omkring. Typ bokföring och siffror och allt det där administrativa som också kommer till, så att säga.
Men har du konstnärliga ambitioner? Liksom typ att jag, Maja, skulle vilja förändra hur människor ser på vad som helst.
Nej, men alltså jag vill väl prata mycket i mina bilder om att allt är möjligt i fantasin, att man sätter upp onödiga begränsningar för sig själv. Jag vill liksom vända och vrida lite grann på hur vi tänker, helt enkelt.
Ja.
Det här 8-5 och hur hus ser ut. Jag postar väldigt mycket hus på min Facebook till exempel.
Ja.
Sådär. Alla liv som levs är något sådär, lite tema som följer med.
Men tänker du någon gång att du skulle sikta mot något som är lite stabilare än Facebook-publicering? Liksom typ en
det där kan nog... Ja, absolut. Alla gånger. Det har jag haft tidigare. Sådär. Det skulle vara roligt. Och det är alltid kul att liksom möta människors reaktioner också.
Ja.
Öga mot öga, så stå och prata med människor som berörs av ens bilder är ju jättehäftigt.
Om du skulle börja producera en utställning nu, vad skulle det genomgående temat vara på den i sådana fall?
Ja, men det skulle kunna vara något slags hustema. Det snurrar väldigt mycket i mitt huvud.
Olika, alltså ett hus med olika människor.
Boende och väcka tankar på hur lever vi våra liv och liksom hur inrättar vi våra liv. Alltså hur bygger vi upp våra hem och varför gör vi så? Jag skulle vilja sådär, ta ett hyreshus och så ta bort väggen.
Ja.
Du vet, som ett dockhus. Och så vill jag titta in och så vill jag se alla liv som levs. För vi har någon bild av hur det ser ut. Och sen lever nog folk rätt olika där inne i alla fall.
Det där är väldigt intressant. När den yttre formen, det vill säga lägenheten, är densamma.
Mm.
Men allting inuti är ändrat. Jag kommer ihåg en av de första bildserier som jag blev riktigt, riktigt torsk på.
Mm.
Var en engelsk fotograf, vars namn jag inte kommer ihåg nu. Som hade i några hyreshus i England fotograferat alla vardagsrummen på alla våningsplan ur exakt samma vinkel.
Underbart.
Så man känner igen hur just fönstret, elementen, lampan och det där sitter. Men sen så ändras ju allting.
Just
och det där var en riktig wow-upplevelse för mig när jag såg det första gången.
Ja, det är intressant.
Apropå wow-upplevelser. Jag håller just nu på att brottas med en sak som du ska få hjälpa mig med.
Okej.
Okay. Nämligen... jag håller på att skriva en text som handlar om bilder som man connectar till väldigt starkt.
Mm.
Och när man pratar med engelskspråkiga människor så säger de ju det, I connect to the picture.
Mm.
Och på svenska låter det så jävla jerky. Jag kopplar till bilden. Det låter nästan som någonting liksom intellektuellt eller elektriskt eller någonting sånt där. Och det ord som jag tycker är bäst just nu, det är att jag absorberas av bilden.
Ja, just det.
Och jag är ute efter att försöka beskriva någonting, att vissa bilder nästan sträcker sig ut emot den och bara suger den in.
Mm. Jag brukar säga att de tar i magen, att det känns i magen att bilden liksom...
Men ibland tar de ju i hjärnan. Det är
ja,
det
men
som
det
är
också.
Grejen.
Och magen, nästan sådär så att man blir tvungen att sätta sig ner och titta vidare.
Men kan du känna att det... Ibland måste jag luta mig fram för att titta på en bild.
Mm.
Men ibland så är det som om bilden bara trycker sig mot mig.
Mm.
Det är den upplevelsen som jag är ute efter att beskriva. Men när hade du senast en sån upplevelse av att bli uppäten?
Jag har en sån bild som faktiskt har hängt kvar och som jag tänker på lite då och då. För jag har inte klurat ut varför den tog sådär. Och det är en bild, jag vet inte vad fotografen heter. Vi kan inga namn.
Nej, nej.
Det blir en lång lista sen.
Men det här är kanske inte så konstigt, för det här var ingen sån jättekänd
nej,
namn.
Nej, precis. Och det är en bild på en man tagen uppifrån. Flygperspektiv. En gammal man som står mitt i... ja, på ett torg eller på någon slags plattform där det rör sig jättemycket människor. Det skulle kunna vara Stockholm central. Och han står mitt i. Och det är väl lite hans hållning och hans uttryck tror jag som berörde mig sådär otroligt mycket. Och jag vet faktiskt inte. Ja. Det är jättespännande. Den är ganska enkel tekniskt så. En svartvit bild på en gammal man med massa människor som springer fram och tillbaka runt om honom.
Och var såg du bilden?
På fotosidan.
Ja. Ja, alltså vi har ju ingen chans att leta rätt på den.
Nej.
Eftersom du inte vet vem som tog den.
Jag kan gräva lite och se om jag kan hitta den bland några gamla favoriter där eller så.
Ja, eller så får vi...
bygga bilden i fantasin.
Ja, bygg bilden.
Ja. Men det är intressant att en bild kan hänga kvar på det viset.
Ja.
Det är häftigt.
Jag pratade en gång med konstfotografen J.H. Engström.
Mm.
Som jag tycker är väldigt duktig och intressant på många sätt. Han menade att vi tror att vi lever vårt liv efter tankar.
Mm.
Alltså efter att vi formulerar till exempel vad vi vill vara. Och var vi vill vara och med vem vi vill vara. Men han tyckte att det gör vi inte alls. Vi planerar våra liv bara i bilder.
Ja.
Av hur vi vill att det ska se ut. Och sen spännande. Söker vi oss som nattfjärilar.
Mm.
Mot det här ljuset som är...
Det är ju en fin tanke.
Ja, den är fin. Och ju mer jag tänker på den, desto mer tror jag att den stämmer också.
Mm.
Att när man drömmer till exempel om att bli fotograf, så kan man göra en lista med skäl för det.
Ja.
Men egentligen så är det att man ser en bild av sig själv. Med den här kameran över axeln. Med en speciell attityd, med en speciell grej.
Mm.
Och det är inte så genomtänkt.
Nej.
Utan man jagar en bild.
Mm.
Om man erkänner att man jagar en bild.
Ja.
Så kanske kan man lättare att fatta vissa...
Jo, men så kan det nog vara. Men för mig funkar det ju så att jag bygger verkligen upp en bild som jag vill nå. Så. Jag sitter ju i den nu faktiskt. Så.
Hur pass nöjd är du då?
Jag är så himla nöjd.
Du har en hund på fötterna.
Ja, hund på fötterna och penna och papper och musik och kaffe. Gott kaffe. Det är viktigt.
Ja.
Jag är jätteglad för det. Sen får vi se liksom hur länge det är. Men det är det tillstånd jag är i nu.
Du är i din bild.
Ja, faktiskt. Och jag njuter rätt mycket av det. Ja. Varje dag så där vaknar jag upp och tänker att wow, men jag vågade och jag är här nu i alla fall.
Är du inte rädd att ditt svartvita blir lite mer ljusgrått?
Nej. Det är jag faktiskt inte.
Nej, okej.
Okay. Nej. Jag är nog som bara är väldigt, väldigt svartvit.
Ja. Vad gör du av alla bilder som du gör?
Ja, det är en bra fråga. Jag kastar ganska mycket. Och sen sorterar jag det strukturerat efter år och månad.
Ja.
Foton och bilder lagras helt enkelt hemma. Och
digitalt?
Både och. Det jag tecknar finns både... Jag tecknar oftast analogt och sen digitaliserar eventuellt.
Skannar in då? Eller?
Ja, skannar in och kanske fortsätter jobba med det i något... Illustrator eller Photoshop.
Ja.
Mm.
Hur är det med digitaliseringen för illustratörer? Den har inte alls haft samma enorma framgång som hos fotografer.
Nej, fast jag tycker jag ser lite att det händer någonting nu. Att det är större efterfrågan på bilder. Jag tror att det här att alla fotar kan ha skapat någon slags mättnad möjligen. Att man vill ha något unikt och då är det tecknade kanske sticker ut mer då.
Ja.
Jag vet inte, men att jag kan ana någon liten sån.
Alltså mycket av det som vi fotograferar idag skulle kanske gjort sig bättre om du hade varit ännu friare. Mm. Jag inser nu att jag i podcasten Bildradion svär i kyrkan.
Mm.
Men jag kan tänka mig det här bildspråket som växer fram till exempel med Instagram och Hipstamatic för det är egentligen lite väsensfrämmande för fotografin som ju är så av vars stora styrka är att kunna avbilda med så stor precision.
Just det.
Medan om man vill uttrycka någonting med fotografi som är baserat bara på färg och former.
Mm.
Varför begränsa dig till att du måste hitta en verklighet att avbilda? Varför inte bara göra som Maja Larsson gör och sätta sig ner?
Och rita det.
Och rita det, ta sina färgpennor.
Mm. Men det där är intressant och hela den Instagram-trenden där och gärna med lite sådär förstörda foton. Den där känslan, retrokänslan, vårt behov av att ändå producera något som ser ut som något som gjordes för många, många år sedan. I den här liksom nya digitala. Det är lite intressant. Jag funderar mycket kring det.
Om det vad handlar det om, Dr. Maja?
Är det någon trygghetsbehov? Liksom? Allt går så fort framåt. Jag funderar mycket på det. Det går fort framåt allting. Och då kanske vi behöver fästa oss i någonting som känns gammalt och hemma och tryggt.
Ja, alltså, ja det tror jag. Jag tror också att det finns en annan sak. Och det är att bilden tar just nu steget från att vara något stort till att bli småprat.
Mm.
Och det är det vi behöver hitta hem i.
Just det.
Om man kollar på texten så går 100 år tillbaka i tiden så var det en stor grej att skriva någonting.
Mm.
Alltså när du skrev ett brev så var det väldigt formellt. Just och sådär.
Mm.
Och jag är ju inte så jättegammal men jag kommer ihåg att när jag skrev brev i 20-årsåldern så var det med en viss ängslan för att det skulle bli fel och hur undertecknar man egentligen och så. Och sen så kom ju posten med sin, det kommer kanske inte du ihåg för du är lite yngre än jag, men posten hade en jättestor så här kampanj, skriv som du talar.
För nej, de ville få oss att,
de ville få oss att skicka ännu mer brev.
Okay.
Och då så tänkte de så här, ja men om vi kan få folk att tycka att det är aslätt att skriva ett brev så kommer de skicka mer och så tjänar vi mer pengar. Det vet jag inte om det statligt på den tiden. Ah, skitsamma, vad ens deras motivation var.
Ja.
Men du skulle skriva som tala. Och sen så blev ju texten verkligen småprat.
Just det.
Och nu har vi sms och smileys och chattar på internet. Just och bulletin board system så. Allt det där.
Mm.
Och bilden håller på att bli småprat.
Just det.
Vi pratar nu om oväsentligheter i bild. Jag åt en kanelbulle.
Mm.
Är numera en bild. Det var det inte förr.
Nej.
Det krävdes det digitala. Vi skulle aldrig prata liksom så slentrianpratat i bild. På den analoga tiden. I varje fall inte gemene man.
Det är sant. Och det är också tempot som möjliggörs av det digitala kanske.
Ja, jag tror det.
Det går fort.
Ja. Och då tänker jag att för att det här språket ska varieras och så, så måste formen hela tiden vara under utveckling.
Mm.
Därför att innehållet är egentligen inte längre så bärande. Jag Nej. Åt en kanelbulle är inte så superintressant.
Nej, nej.
Men om formen är rolig och spännande så blir det intressant.
Just det.
Men tror du, tänk om det blir så här att fototrenden nu med Instagram och allting kommer att gå över till en illustrationstrend.
Ja, det vore ju spännande. Sen får du slå mig igen.
Ja, men tror du, skulle det kunna vara så?
Jag vet inte, men jag tror att man kan känna att det är väldigt mycket foton. Och många företag tror jag i alla fall vill liksom sticka ut i mängden. Och om säg att man vill göra en kampanj på Facebook till exempel.
Ja.
Och det är foton överallt. Då kanske det är lite då mer, sticker ut lite grann ifall man har det tecknat.
Men det är ju så lätt att börja fotografera.
Mm.
Hur lätt är det att börja illustrera och börja teckna?
Men alla barn kan teckna. Men sen så dödar vi det genom att säga fint och fult om bilderna. Det är där vi förstör mycket, tror jag.
Så var det ju med foto förut också.
Ja, men alla har ju sitt uttryck. Alla har sitt uttryck, men man börjar sträva rätt tidigt efter att det ska se ut på ett visst sätt. Och det är så tråkigt. Och när jag var lärare så brukar jag säga på första lektionen så pratade vi om det, om fint och fult när de träffade mig första gången. För jag ville liksom att alla i klassrummet skulle förstå att ja, men jag har möjlighet att nå högsta betyg precis som vem som helst där. Ja. Det handlar inte om fint och fult utan det handlar om att lyckas förmedla någonting och uttrycka någonting.
Så du menar att hantverket är liksom sekundärt? Och budskapet eller vad man vill säga är
det
primära?
Ja, det tycker jag.
Är du lite, skulle du kunna ta en roll liksom som teckningens Carolina Vuglas som säger alla kan sjunga?
Ja, men faktiskt. Absolut. Och sen är det ju såklart olika liksom, alltså vilket uttryck som passar var så att säga. Så är det ju alltid.
Ja. Teckna dina vänner och sådär, folk i din omgivning.
Ja, det är ju ganska många som har hängt på den här teckningsutmaningen som jag... Ja, som jag gör. Det. Så det hänger på folk och man tycker att det är ganska roligt så. Och jag tror att det kan ge tillbaka, även om man inte liksom tänker att åh, nu ska jag börja teckna här, så ger det tillbaka någonting till om man skapar in något annat. Fotar man så kan det ge tillbaka någonting att uttrycka sig i ett annat, liksom, med andra verktyg.
Men hur skulle du, säg att du fick i uppgift av en statlig myndighet, att få vuxna människor som inte har lyft en penna sen de revolterade i sjunde klass att börja teckna och göra det till en del av sitt liv.
Åh, vilken spännande utmaning.
Hur skulle du gå tillväga?
Oj, det är jätteroligt. Jag skulle nog försöka göra, alltså jobba med övningar som gör att man tappar såna här låsningar. Där man upptäcker att man faktiskt kan om man bara släpper.
Hur kan en sån övning se ut?
Ja, men till exempel den här klassiska höger hjärnhalva leken, alltså man leker mellan hjärnhalvorna. Har du testat det någon gång?
Betty Edwards.
Ja, men att du till exempel tecknar någonting upp och ner. Tecknar av någonting upp och ner och helt plötsligt så tittar du på vad du gör och tittar på hur saker ser ut. Du tecknar inte som du tror att det ska se ut. Och då händer det någonting och när man upptäcker det så förstår man att nej, men vänta ett tag här. Så.
Kan man ändå, men du är ju inte precis en avbildande tecknare.
Nej, jag kan ju det, men jag tycker det är jättetråkigt. Ja. Då kan jag fota istället, tänker jag.
Men du kan ändå ha nytta av den typen av övningar.
Ja, absolut. Ja. Och det är ju åtskilliga timmar, kroki och annat som ligger bakom. Men sen hittar man, så det är jätteintressant, för jag hade många års uppehåll i att teckna. Och jag har ett helt annat uttryck idag än vad jag hade då. Då målade jag i tempera och det var väldigt monokromt i ganska sådär lugn färgskala. Nu är det färgstarkt och horrorvakui. Det är fullproppat med detaljer och det var det inte alls förut. Stora rena ytor och så gick det några år och sen blev det så här. Det är lite märkligt.
Ja, jag verkligen. Mm. Jag hade en väldigt, väldigt märklig upplevelse igår.
Ja.
Jag skulle hjälpa min fru med en grej som krävde Illustrator. Du vet, det här vektorgrafikprogrammet som är ganska komplext. Jag har jobbat med det förut, för länge sedan.
Mm.
Så jobbar jag med det nästan dagligen. Nu har jag inte rört det på 5 år kanske. Men jag har det via något sånt här Adobe-abonnemang av något slag. Så jag startar upp Illustrator och ska göra den här grejen.
Mm.
Och märker, efter 5 års uppehåll så fattar jag äntligen Illustrator.
Ja.
Mycket bättre än jag någonsin gjorde när jag höll på med det varje dag.
Oj.
Det är som om någon bit av... Alltså jag förstår precis vad jag ska leta efter saker och ting. Jag känner mig mycket tryggare och säkrare. Mm. Visst är det konstigt?
Jättemärkligt. Man tror att det ska vara tvärsom.
Man tror att det ska vara tvärsom.
Att det ska ha hänt jättemycket i programmet som man inte liksom...
Jo, det hade du gjort också. Ja. Saker och ting låg ju inte alls på de ställen där de låg förut. Men det gjorde verkligen ingenting. För att jag kände att jag... Det här är ju väldigt, väldigt luddigt och svårt att beskriva. Men någonting... Jag hade tagit ett steg till i min förståelse av hur det här egentligen fungerar.
Mm.
Ja,
det är jätteintressant.
Ja, visst är det.
Och det där omedvetna också i bildskapandet där. Det är det jag tycker är intressant. När man tog de där årens paus.
Ja.
Och sen sätter man sig med en penna och så börjar man teckna. Och man vet inte egentligen vad det ska bli. Och sen så upptäcker man, jaha, okej, vad är det här? Men var kommer det ifrån?
Det är väl mycket det som är tjusningen med att teckna.
Ja, absolut.
Så är du för att liksom visualisera vart du är på väg när du börjar teckna? Eller börjar du hellre bara med lite klutt på mitten av pappret.
Det beror så på. Om jag har ett uppdrag, då har jag ju en tanke. Jo. Om liksom ett färdigt resultat som jag kanske har diskuterat med en uppdragsgivare. Så då är det ju den ingången i arbetet, så att säga. Men annars om jag bara tecknar liksom för min egen skull, så då börjar jag bara.
Mm.
Och sen är det som ett pussel för mig. Ja. Jag behöver liksom lösa pusslet. Och ibland längs vägen så kanske jag ställer till det. Alltså jag lägger till någon form som blir märklig. Och så måste jag lösa det. Då blir jag lite så småirriterad. Men så måste jag lösa det.
Ja.
På något vis. Med att balansera upp det med en annan form. Som väger upp det, så att säga.
Men jag tänkte lite grann på det där med Illustrator. Och med det som du säger om teckning och sådär.
Mm.
Att världen blir ju... För mig så har ju världen blivit gråare ju äldre jag blivit. Lite gråare. Om man går tillbaka till känslostormarna som var jag tror att känslostormarna för mig kanske pikade i 8:e klass.
Mm.
Och då var hela världen som bara ett enda stort känslohav.
Ja.
Känner du igen det?
Ja, absolut.
Och sen har ju den här stormen lugnat ner sig lite grann och det blir lite mer så. Och nu tänker jag att när man blir vuxen, så är ju vad är de stora kickarna som är kvar? Ja, det är inte, alltså man har gjort så mycket.
Mm.
Men det som är kvar, det är kicken att lära sig någonting nytt.
Mm.
Och det är liksom den grejen som är. Och när jag tänker på att jag skulle leva ett liv utan att lära mig nya saker, så känns det bara eländigt.
Mm, det är onödigt.
Nästan onödigt. Ja. Och då tänker jag att det är väl jättebra om man kan lära sig teckna till exempel.
Precis.
Eller lära sig fotografera.
Ja, men också det här våga att sluta med saker. Ja, men till exempel Instagram hoppade ju av.
Ja, du gjorde det.
Ja. Jag tog ett uppehåll för de här reglerna de skulle skriva om. Så tänkte jag, jag tar en liten paus.
De här reglerna hade någonting med upphovsrätt att göra.
Ja, någonting. Jag är inte så jättepåläst på det. Men jag tog en liten paus i den vevan. Och Flickr lanserade en app precis samtidigt. Så testade jag runt lite och då upptäckte jag att men jag är ju jätteklar med Instagram. Jag var väldigt tidigt på den tjänsten.
Ja.
Och postat hur mycket bilder som helst. Och tyckte det varit jätteutvecklande. Det har det verkligen varit. Men jag kände att den här kvadraten, att jag var låst i en kvadrat. Jag kände hur jag liksom, alltså upprepa är jättenyttigt till en viss gräns. Men jag var bara mätt. Och kände bara, det här är jag helt klar med. Och jag trodde att jag var beroende av att posta bilder på Instagram. Det var jag verkligen inte. Det tog en dag så hade jag bara lämnat det.
Hur länge hann du instagramma, så att säga?
Ett par år någonting.
Mm. Vad tror du då att ditt instagrammande gjorde? Alltså, vad blev...
Men just då satt jag i en situation där jag inte hade så mycket tid för eget skapande, och då var det ett väldigt praktiskt sätt att kunna skapa, alltså komponera bilder av det som fanns i närheten.
Ja.
Så det var ett roligt verktyg.
Ja.
Sådär, när man har tråkigt, sitter på tåg eller så, bara sitta och göra bilder i
bildskapande telefonen. Som tidsfördriv.
Precis.
Ja.
Men jag tror att det är viktigt när man känner sig att man är så där mätt, att man vågar bara nu är jag klar med det här och gå vidare och kanske byta ram på saker. Testa något nytt, om det är ett annat verktyg eller just det där, föda sitt skapande genom något annat skapande.
Tror du att det där är någonting som vi måste lära oss lite mer, gemene man, att skapande är, det är okej att skapa som ett tidsfördriv?
Ja,
och det behöver kanske. Inte liksom, man behöver inte sätta jättestora, jättehöga mål. Nu hoppas jag att mina fotoelever lyssnar, speciellt ni som går det här hela året kursen på Fotografiska.
Mm.
Att ibland när man får uppgifter och när man ska fotografera någonting, så är det så lätt att det känns stort.
Mm.
Och att man kanske ska påminna sig om värdet av att bara göra det.
Mm.
Även om det inte blir fantastiskt sen, så gör det bara. Det är som att ta en promenad. Ta den jävla promenaden. Mm. Även om du inte förändrar världen så har du fått lite motion.
Ja,
gå ut med hunden för i helvete.
Jo, men det är ju så. Ja. Och det är ju samma det här med inspiration. Det kan man ju inte sitta och vänta på. Särskilt inte om man jobbar med bilder.
Nej.
Då, alltså, det är ju bara att sätta sig och jobba. Och blir man inspirerad så är det ju jättehärligt.
Ja, vad är inspiration, Maja?
Ja, jag vet inte riktigt. Men det är inget, jag går inte och väntar på att bli inspirerad och sen skapar jag. Utan jag sätter mig bara och jobbar. Och sen så ibland så blir man bara inspirerad. Och ja. Det är ganska ofta, men kanske inte lika mycket i varje projekt, men i nästan alla grejer man gör så känns det ju någonstans så här, men vad roligt, det här vill jag lösa. Eller?
Beskriv för mig hur inspiration känns.
Att man vill framåt. Och ganska fort, jag blir lite sådär rastlös och jag kanske har löst idén liksom i huvudet och då vill jag liksom testa det fort.
Ja.
I verkligheten och se om det blev sådär. Alltså, det är en slags nyfikenhet och ja, vilja framåt.
Rastlöshet.
Ja, lite fort sådär. Bråttom, så, ja. Känner jag.
Så brist på inspiration känns då som...
Ja, då, går det, då är det lite backen. Så, då går det lite trögare, lite långsammare.
Ja. Och har du några grepp för att framkalla den här känslan av rastlöshet?
Nej, men det... Det jag känner är viktigt är nog att hitta någon balans i så här in- och utflöde av bilder. Alltså det är viktigt att konsumera bilder. Eller äta annat som ger energi tillbaka. Man kan inte bara producera. För då går det slut. Alltså det tar slut på inspiration för mig då. Så gud, försöka äta bilder.
Äta bilder. Vad oerhört intressant. Jag ska ha en jättekonstig grej på Fotografiska. I onsdag nästa vecka som är någon sorts talkshow.
Ja.
Så jag ska prata med två fotografer om hur deras välmående, får man ändå säga, psykiskt välmående, hur bildskapande hänger ihop med ens psykologi på något sätt. Mm. Och då är det en kille där som heter Christer Fjällman som jag ska prata med. Och han drabbades av en stroke 2008 och gick som en del av då för att komma tillbaks så gick han på jättemycket fotoutställningar. Aha. För han kände att det gav honom liv. Just och energi och kraft och så jävla möjligheter. Sen plötsligt en dag så kände han så här, det är nog, jag är mätt. Och då inser han att man kan inte bara ha intag.
Nej.
Man måste ha utlopp också.
Ja.
Och då börjar han fotografera skuggor av saker och ting som han sen photoshoppar på ett hejvilt crazy sätt.
Ja, härligt.
Och nu har han haft utställning. Den utställningen avslutades igår.
Mm.
Så detta med skapande, nu försöker jag hitta tillbaka till frågan. Jag vet att jag började med en grej att jag skulle bolla över till dig här. Angående detta.
Mm. Jag sitter med en liten jämförelse sådär. Jag brukar tänka, jag tycker om god mat. Och då är det bättre att liksom röra på sig och äta god mat än att inte röra på sig och inte äta god mat. Det är lite samma sak. Inte titta på bilder och inte göra bilder, då mår inte jag särskilt bra.
Ja.
Men har man en bra balans i det där, då genererar det väldigt mycket positivt. Att man både liksom får konsumera bilder och producera.
Blir du alltid, blir du alltid mera energipepp och så när du tittat på andras bilder?
Nej, eller kan det hända? Nej, det beror på. Ja. Det beror helt på. Det kan ju verkligen bli tvärsom också. Så där att man, det skapar någon irritation rent utav sådär. Men det kan också komma något bra ur. Även om man inte tycker om bilderna så händer det ju någonting. Ja. Det händer ju något, en process liksom.
Händer det för dig att du brottas med din smak? Att du brottas med vad du tycker om och inte?
Nej.
Nej,
jag har ingen direkt sån här husgud så. Och jag kan bli lika berörd av nästan ett vykort som en stor bild på Fotografiska. Nej, men faktiskt. Ja. Så där, jag bara känner och så är det.
Och du ställer dig aldrig frågor som, ska jag verkligen tycka om det här?
Nej, det gör jag faktiskt inte.
Fan vad skönt.
Ja.
Och jag känner, det där är också någonting som, jag frågar mig det ibland.
Mm.
Alltså, ska jag tycka om det här eller ska jag inte tycka om det? Och det är så jävla skitnödigt att hålla på sådär. Och det är någonting som jag egentligen skulle vilja släppa.
Mm.
Men jag kan inte, inte släppa det, utan jag håller bara på. Men du är ingen bra bollplank för att ta upp det om du inte känner av problematiken.
Nej, men, och jag tror att liksom en bild man ser ena dagen kan man reagera på ett sätt på. Och en annan dag på ett annat sätt. Så det är mycket liksom slumpen också. Alltså vad man har med sig och vad man har för dag, dagsform. Allting spelar ju in i hur jag upplever den där bilden. Om jag står på ett museum och det går förbi någon som kommenterar bilden, så inverkar ju det på min upplevelse.
Jag
menar, så det är så mycket. Och jag försöker väl bara liksom, känns bilden bra så är den bra. Ja. Jag tycker inte det är svårare än så.
Nej, det låter ju förbluffande enkelt. Ja. Jag har inte så lätt.
Nej.
Jag läste en bok, jag började läsa om en bok igen som jag läste för några år sedan, som heter Alla är vi kritiker av Thomas Anderberg.
Mm.
Det är en tjock jävla bok med mycket, mycket text.
Ja.
Men den är för mig är den väldigt intressant.
Mm.
Och den handlar mycket om vårt behov av att rangordna och vårt behov av att bestämma oss för vad vi tycker.
Mm.
Och det är ju egentligen ett rätt abnormt behov.
Mm.
För det känns ju så jävla meningslöst.
Mm.
Det är väl bara att tycka.
Mm.
Men jag är inte där. Jag är inte på samma sida som du.
Nej, och det, man har säkert olika ingångar liksom till hur man konsumerar bilder.
Ja, jag tror det.
Alltså så. Varför konsumerar man bilden? Och med vilka ingångsvärden?
Ja.
Så. Och just nu så tror jag bara att jag äter det. Jag tycker det är gott,
ja,
så att säga, på något vis. För att få, nej men lite så. Jag har kanske grubblat på det mer tidigare och kanske kommer grubbla mer på det i ett senare skede.
Ja.
Men just det är nu så försöker jag bara.
Om du känner att du verkligen skulle behöva en sån, en dos intag.
Mm.
Vart vänder du dig då? Hur letar du rätt på det?
Storstad och titta på människor.
Ah, okej, okay. Så det behöver inte vara bilder som du tittar på. En storstad och titta på människor.
Ja, och sitta och vara i fred.
Måste staden vara större än Uppsala?
Nej, det spelar ingen roll. Men bara det Uppsala finns människor och ett bra ställe där det är liksom far omkring.
Ja. Vad händer då när du tittar på dem?
Nej, men jag bygger ju berättelser
om
människor. Det tycker jag är fantastiskt kul. Och det går rätt fort så. Så sitter jag på tåget så jag bygger upp berättelser till de som sitter runt omkring.
Ja.
Och då får jag idéer. Det tycker jag är jättekul.
Ja.
Så det är ju liksom bilder överallt egentligen.
Det är lite avundsvärt. Det låter jätteskönt. Mm. Jag tycker också om att tänka på människor och så.
Mm. Men då kan man bygga upp deras liksom, hem. När de kommer hem, vad händer då? Hur ser det ut där? Och så
men är det inte stor risk att man
är det,
är det inte stor risk att man bara gör schabloner?
Jo, men det gör inget. Det är inte så viktigt.
Tänk om det är orättvis mot dem.
Ja, men det gör ingenting. För det är ju inget jag delar med någon. Så att, alltså, det är ju helt fritt. Min fantasi är ju fri.
Och då, är behållningen är själva fantasin?
Ja, precis.
Ja.
Och så stoppar man undan det och sen kommer det liksom till pass någon gång i något jobb man gör, så kan man liksom plocka fram dem där.
Människorna.
Ja, men det är jätteintressant. Jag tror det var Svenska Dagbladet för bara några veckor sedan som jag läste en artikel om, eller en liten krönika tror jag någon hade skrivit om, en väska som var kvarglömd.
Ja.
Typ en sån, en röd resväska på en station som var kvarglömd, så var det någon som hade skrivit.
Ja.
Liksom så, och funderat kring den där väskan. Vem glömde den? Varför står den kvar? Typiskt en sån grej som skulle kunna fastna hos mig. Att jag stoppar undan den i ett bibliotek i mitt huvud.
Tror du att det är en typisk tecknargrej? Att tänka så?
Kanske. Jag vet inte. Men kanske också författare skulle ju kunna spinna igång en berättelse på det. Kvarglömd resväska, det är ju jättespännande.
Nu bara spånar jag här, men som fotograf så tänker jag ju mer på hur ser det ut?
Mm, just det.
Och jag skapar liksom inte svaret.
Nej.
Utan jag tänker ju då att det skulle vara intressant att ställa sig inför svaret.
Mm.
Peter Ten Hoopen, som du kanske känner till.
Mm.
En duktig fotograf som nu har vi gjort en övergång från tycker jag, från reportagefotografi till ren konstfotografi.
Mm.
När jag pratade med honom första gången, det här är många år sedan, så hade han ett projekt som hette Svenska vardagsrum.
Mm.
och då så skulle han åka runt i Sverige och bara knacka på, ja, hos folk.
Underbart.
Och presentera sig. Han, ja, hade ett väldigt vinnande sätt, Peter. Och, mm, och fråga om han fick fotografera det. Mm. Jag tror att det var vardagsrummet. Mm. Och det där kändes så...
Det är ju jättespännande.
Och det är verkligen en fotografgrej. Ja. Att man vill se just hur det ser ut bakom. Mm. Och det är på något sätt, tycker jag, grejen med fotografin. Att, mm, man måste ut i världen. Mm. Och då tänker jag mig att en fotograf hjärna, mm, inte är lika inställd på att skapa berättelser.
Nej, just det.
Utan,
ja, för min hjärna i det är ju att jag skulle vilja teckna det, animera det eller, ja, så. Och då liksom tydliggöra, alltså göra det lite mer tydligt så.
Men du måste ju göra ditt dockskåps, det fattar,
ja,
du.
Ja, jag har de planerna. Ja. Det måste nog bli verklighet. Nej, det har jag inte. Nej. Eller inte mer än i huvudet.
Ja,
mm,
ja, det låter jättekul.
Mm.
Ja, jag tror att vi känns det bra det här?
Ja, var det, jag tycker det känns jättespännande.
Visst är det trevligt?
Ja.
Och man får ett alibi för att prata med intressanta människor. Vi har ju lite grann liksom nätkänt varandra. Mm. Det här är första gången vi träffas,
ja,
på riktigt.
Ja.
Så att säga. Vi har pratat i telefon en gång.
Mm.
Och så har vi hållit på och mejlats.
Precis. Och Facebookats.
Ja. Så det här är ett utmärkt sätt verkligen att få ett alibi för att träffa människor. Ja.
Och prata bild.
Ja. Men jag tycker att det känns som att nu, det är här vi rundar av.
Ja, det låter jättebra.
Det.
Ja, tack för att jag fick komma.
Tack för att du kom.